Läsning ur Apostlagärningarna. Petrus fylldes av helig ande och sade: Ni äldste och folkens ledare, när ni idag ställer oss till svars för en välgärning mot en sjuk och vill höra hur han har blivit botad, då ska ni veta, ni alla och hela Israels folk, att det skedde genom Nazaren, Jesu Kristi namn. Tack vare honom, som ni korsfäste och som Gud har uppväckt från de döda, står den här mannen frisk framför er. Jesus är stenen som föraktades av er husbyggare, men blev till en hörnsten. Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss. Så lyder Herrens ord.
Gud, vi tackar dig.
Läsning ur Johannes första brev. Vilken kärlek har inte Fadern skänkt oss när vi får heta Guds barn? Det är vi. Världen känner oss inte därför att den aldrig har lärt känna honom. Mina kära, nu är vi Guds barn. Men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Vi vet dock att när han uppenbarar sig kommer vi att bli lika honom. Ty då får vi se honom sådan han är. Så lyder Herrens ord.
Gud, vi tackar dig. Herren vare med er. Det heliga evangeliet enligt Johannes.
Vid den tiden sade Jesus: Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Den som är lejd och inte är en herde och inte äger fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma, och vargen river dem och skingrar jorden. Han är ju lejd och bryr sig inte om fåren. Jag är den gode herden, och jag känner mina fåren, och de känner mig. Liksom fadern känner mig, och jag känner fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Jag har också andra fåren som inte hör till den här fållan. Och så de måste jag leda, och de ska lyssna till min röst, och det ska bli en jord och en herde. Fadern älskar mig därför att jag ger mitt liv för att sedan få det tillbaka. Ingen har tagit det ifrån mig. Jag ger det av fri vilja. Jag har rätt att ge det, och jag har rätt att få det tillbaka. Detta har min fader bestämt för mig.
Så lyder det heliga evangeliet.
Gud själv ville bli en del av ett folk. Gud själv ville bli en del av vår historia, av våra liv, av vår gemenskap. Det som påskens mysterium handlar om. Och därför så kan vi inte riktigt på egen hand vara ett folk. Liksom, man kan inte stänga in sig på en kammare och säga det här räcker för mig, utan jag måste manas ut. Jag måste få vara en del av påskens folk, av påskens hemlighet. Påskens glädje är så att säga en delad glädje. Den gode herden ger sitt liv för fåren, och han drar in dem i en gemenskap. Han ger dem en slags delad glädje. Och det är när vi börjar fundera över det här, att vi är får i hans jord, att vi är ett folk, att vi är återlösta, att vi rent av är upphittade, att vi är lockade tillbaka till den gode herden, då brister vi ut, om vi så vill, med Psaltarpsalmens ord: Detta är Herrens eget verk. Det står för våra ögon som ett under. Så är vi i påskens glädje, alltså kallade till att vara kyrka i vår tid, som gemenskap och naturligtvis också som enskilda individer, men som gemenskap som får under en herde, med en herde, och med en strävan efter ett kristet liv som vi ber ska förnyas, förvandlas, förändras, fördjupas, ja rent av helgas. Nu kommer två mycket, inte enkla för de är rätt så komplicerade, men två, först kommer en liten bild som jag har lärt mig av någon här i närheten. En liten berättelse som ni möjligen redan har hört en gång, men som ni ska få höra en gång till i så fall. Som, alltså nu är vi tillbaka i det heliga landet. Och här finns en herde. Och här finns också rätt så många får. Det finns får som är vita och svarta och stora och gamla och små. Rent av lamm och kanske någon sån här lite farlig bagge också. Och den gode herden, han leder sin jord. Han går före och jorden följer efter. De känner igen hans röst. Det sägs att sådana här fårajordar är specialister på att kunna urskilja herdens röst. Och de går inte på sådana där grejer som någon annan kommer och låter lite ungefär som den gode herden. Då står de bara och tittar. Eller baggen kommer fram och kanske rusar emot den här lurendrejaren. Och nu finns det en sann berättelse om en sån här jord i det heliga landet som några tjuvar lyckas lägga rabarber på med hjälp av tvång och med kanske lastbilar och annat. Hela jorden försvinner. Och där står den gode herden och har ingen jord längre och vet inte vad han ska ta sig till. Och här är jorden. Och han kommer på, om jag har förstått berättelsen rätt, han kommer ihåg att han ska åka till Hebron, för där är det fårmarknad och där säljs massor med får. Och dit kommer han, jag tror han tar bussen dit, och han kommer, han ser får överallt och han ropar på sina får. Och fåren känner igen den gode herdens röst. Och från alla håll så skuttar det, svarta och vita, små och stora, räkande, skuffande. De trängs runt herden och så kan han återuppta sitt herdeämbete och gå före och fåren följer efter. Och tjuvarna bara står där och är fullständigt paralyserade, kan vi hoppas, av besvikelse. Och lite så är det med påskens mysterium, att den gode herden har sprängt tidens och rummets gränser. Och han har skapat ett folk som känner igen hans röst. Och som innerst inne, trots att vi ibland som får ännu har en bit kvar till heligheten, till helgelsen, till fördjupningen av tron. Att vi ibland faller ifrån, att vi inte riktigt hajar, att vi inte riktigt är med. Men när vi hör den gode herdens röst, när han står där och ropar, då kommer, ber vi, också alla vi skuttande, hoppande, vi vill vara med den gode herden. Det här är en bild som man alltså kan komma ihåg från dagens predikan. Kan ta med den hem och fundera över i vilken mån jag känner igen den gode herdens röst och hur den gode herden tilltalar mig och vad jag då gör. Den andra biten av det här, för ni anar att vad jag försöker säga är att genom berättelsen av den här herden och fåren så handlar det också om helgelsen i påskens mysterium. Att bli förvandlad, förnyad, fördjupad. Och nu tänkte jag låta påven få ta över predikan under en period i alla fall. Och det han uttrycker i Gaudete et exultate, alltså i glädjer och jubla, som ju också är påskuppmaning, så tänkte jag i sammandrag citera ett rätt långt stycke på temat, alltså hur gör jag som får när jag har hört den gode herdens röst och när jag nu, inte av egen kraft utan av glädje över att jag har fått möta Jesus, så vill jag ta ett steg till i gemenskap med honom. Du citerar. Jag vill stanna upp inför den helighet som visar sig i tålamodet som Guds folk visar. Hos de föräldrar som uppfostrar sina barn med så mycket kärlek. Hos de män och kvinnor som arbetar så hårt för att försörja sina familjer. Hos de sjuka. Hos de äldre som inte förlorar sina leenden. I deras dagliga uthållighet så ser jag den stridande kyrkans helighet. Ofta är det en helighet som man kan finna närmare än vad man tror. Hos dem som lever mitt ibland oss och som återspeglar var och en på sitt sätt Guds närvaro. Vi kanske kan kalla det här för helighetens mellanstadium. Och jag gissar att det är där som vi rätt ofta är, va? Helighetens mellanstadium. Ni lägger märke till en helighet som utmärker sig av saker som vi ibland tar för givna och som vi gör dag ut och dag in utan att tro att det helgar oss. Men när vi i fortsättningen gör det så ber vi tack för att jag får helgas genom vardagligt arbete i familjen, i hemmet. Och påven skriver, låt oss sporras genom de helighetens tecken som Herren visar genom vanliga medlemmar av det folk som delar Kristi profetiska ämbete i ett liv i tro, hopp och kärlek. Låt oss besinna det faktum som den heliga Benedikta av korset ofta påminner oss om, att verklig historia görs av vanliga människor. I viktiga vändpunkter i historien medverkar också många som inga historieböcker någonsin omnämner. Jag tror det är alldeles riktigt. Och här kan vi alla som katoliker i Uppsala idag spela en betydande roll för historiska vändningar utan att vi kommer att komma i historieböckerna för det. För, säger påven, helighet är kyrkans mest attraktiva, dess vackraste ansikte. Och vi är alla kallade till detta, vilket det andra Vatikankonciliet uttryckte så tydligt, att alla troende är kallade till helighet, alla på sitt eget sätt. Ingen ska kopiera någon annan. Det kan göra att vi lockas bort från den unika väg Herren gett just åt oss. Vi är kallade att vara vittnen. Men man kan bära vittnesbörd på många sätt. Den heliga ande har givit oss många tecken. Många helgon som gav ande styrka. Och viktiga reformer för sin tidskyrka. Och det här är kanske just någonting urtypiskt katolskt, att leta efter helighet, att uppmuntra till helighet. Och det påven gör är att uppmuntra också till en slags möjlig, för vanligt folk, möjlig helighet, en småskalig, talar han om, helighet. Och så nämner han en hel serie av stora helgon för att inspirera oss till den här typen av helighet. Och han nämner inte minst en stor skara av kvinnliga helgon. Och vi kan glädja oss över att han inte bara nämner den heliga Hildegard av Bingen, utan han, hör och häpna, också den heliga Birgitta av Vadstena kommer med här i helighetens kvinnliga kavalkad. Liksom den heliga Katarina av Siena, den heliga Teresa av Avila, Teresa av Lisieux och många andra. Och han nämner särskilt också alla okända och bortglömda. Och så skriver han så här. Jag har här nämnt några kvinnor för att just påminna om att det inte krävs att man är biskop, präst eller ordensbroder för att bli helgad. Vi är alla kallade, skriver påven, till helighet. Genom att leva med kärlek och bära vittnesbörd i allt vad vi gör, vilka vi än är. Är du kallad till ordens liv, var helig genom att leva ditt kall med glädje. Är du gift, var helig genom kärlek, genom att bry dig om din fru, din man, dina barn, så som Kristus gör med kyrkan. arbetar du, har du jobb. Bli helgad genom integritet, genom kompetens, genom trohet i din tjänst. Är du förälder eller är du mor eller farförälder? Bli helgad genom att tålmodigt umgås med och lära de små. Har du makt, politiker, näringsliv? Bli helgad genom att arbeta för allas bästa och säg nej till alla orättfärdiga fördelar. Låt dopets nåd bära frukt i en helgelsens väg. Så den första bilden är alltså fortfarande, jag har inte glömt den, är fåren som inte på egen hand förmår så mycket och som till och med kan av ondskans krafter bli kidnappade och bortförda. Men så länge man lyssnar på den gode herdens röst och så att säga kommer strömmande, lär oss, övar oss i att höra den gode herdens röst, så är glädjen stor och herden kan gå före. Och vi kan i påskens glädje med lätta fötter, nästan som lamm, skutta fram så där runt och efter och följa med och hänga på den gode herden i glädje och tacksamhet över att också vi i vårt vardagsliv förmår göra heliga och helgade handlingar. Och om det blir bara mörkt så att säga jag glömmer allt det här funkar inte på mig, det här kanske funkar på någon annan, då ska man lyssna på påvens avslutning av den här predikan. Han säger nämligen: när du känner dig frestad att fastna i dina egna brister och svagheter och problem, lyft ögonen, se på Kristus, se honom på korset och säg: Herre, jag är en stackars syndare, men du kan på förunderligt vis göra mig lite bättre. Kära bröder och systrar, säger påven, i den heliga kyrkan som består av syndare finner du allt du behöver för att växa i helighet. Du har ju sakramenten, du har de heliga platserna, du har livgivande grupper av alla slag, du har helgonens vittnesbörd och en mångfacetterad skönhet som utgår ifrån Guds kärlek, likt en brud prydd med juveler. Denna helighet som Herren kallar dig till växer i dig genom små vardagliga gester. När vi ber, när vi hjälper någon som har det svårt, när vi säger ett vänligt ord på gatan, när vi ser någon som ligger och sover under bar himmel och inte längre väljer att se vederbörande som ett irritationsmoment eller en onyttig dagdrivare, någonting som stör ordningen. Små steg mot helighet. Så jag försökte göra i den här predikan, som jag just inte har hållit själv alltså, är att låta påvens ord påminna oss, vi som befinner oss i mellanstadiet, att med små steg försöka följa den gode herden och på det sättet bli lika honom när han uppenbarar sig. Och under vandringen mot Gud påminna oss vad vi är och vad vi gör och brista ut i jubel. För det här är ett under. Detta är Herrens eget verk. Det står för våra ögon som ett under.